Hallå och välkomna till veckoanalysen, en vecka här hos oss på Söderberg Partners. Idag är det jag, Marcus Tengvall, tillsammans med
mig, Sebastian Grilowski Carling.
Härligt. Ja du Sebastian, det har ju minst sagt varit några väldigt händelserika veckor, stora marknadsrörelser.
Verkligen.
Vad är det som sker?
Vi pratade ju lite om det i förra veckans podd, jag och Katrin. Att vi fick se väldigt stora rörelser där på fredagen förra veckan. Och de rörelserna ledde ju oss in i den här veckans techrapporter. Som också har fått väldigt stora utslag åt olika håll. Och vi kommer ju diskutera vissa av dem mer i detalj. Men överlag så har det varit väldigt stora rörelser på enskilda bolag. Och även väldigt stora rörelser på hela börsen. Och framförallt då på Nasdaq.
Verkligen. Och nu brukar vi ju oftast avsluta med att titta på tabellerna och liksom utvecklingen under den föregående vecka. Men om man ändå bara checkar där lite snabbt så kan man ändå konstatera att det var stora rörelser. Och marknaden stänger upp ganska mycket ändå. Och tittar man i USA så var det liksom Nasdaq upp 5%. Ja. Nu är svenska kronor räknat, men i lokalt så är det 4. Så det är fortfarande stora rörelser.
Och ja.
Det var ju inte alls den känslan man hade föregående vecka.
Nej.
För det var ju något helt annat. Men precis som du säger, stora rörelser, stora intradagsrörelser, men åt det positiva hållet egentligen.
Det kändes ju väldigt stökigt och vi har ju pratat en hel del om det här redan. Men känslan var ju inte att det skulle vara Nasdaqs bästa dag sedan november var det va?
Nej, vecka.
Ja, bästa vecka, ja. Förlåt. Men det slutade väldigt positivt där.
Ja, och någonstans har ju marknaden nu skiftat lite, för att det har ju varit mycket fokus på ränteutvecklingen, det har vi pratat mycket om, men sen så nu har vi sett en period av ganska duktigt stigande räntor, och det är ju klart att det är ju aldrig positivt för riskaptiten egentligen, kortsiktigt sett. Så att nu har ju ändå, vi är mitt i en rapportsäsong, och du nämnde ju några av rapporterna där att det har varit mycket fokus på dem, men det är ju ändå imponerande rapporter fortsatt, och det är det som har drivit det här vidare, och det kan man ju se på flera olika sätt, men jag tycker någonstans att man har en börsuppgång i en stigande räntemiljö på att förväntningarna på Fed skjuts på framtiden, och ändå så håller börsen emot, och det tycker jag man kan se som ett styrkebesked faktiskt.
Ja, och på det temat OMX30 som också når nya rekordnivåer i den här marknadsmiljön. Även det är ju imponerande.
Verkligen. Det är ju inte det. Om man backar bandet 3-4 veckor eller någon säger, ja, men du kommer ha en period av förhöjd geopolitisk oro, en stigande räntor, en stark dollar och lite techfrossa på det. Kommer Stockholmsbörsen stå högre eller lägre? Det tror jag inte många säger att ja, men OMX ska upp på det här.
Nej.
Så det är något annat som har drivit, och då får man väl ändå gå tillbaka till den här konjunkturoptimismen som någonstans ändå finns. Och det är det som Stockholmsbörsen ändå representerar någonstans.
Ja, vi har ju fått en del rapporter. Vi lyfte ju förra veckan att en man skulle hålla utkik på var Atlas Copco. Det var ju sista rapporten för avgående vdn, och rapporten kom ju in till marknadens belåtelse. Så Atlas Copco är ju nu upp ungefär 9% på en vecka.
Även det är stora rörelser.
Ja.
Ett stort bolag också.
Verkligen. Så när bolag kommer in och levererar så pass starkt, ja, men då kan det ju faktiskt få genomslag på marknaden.
Mm. Och tittar man aggregerat på amerikanska marknaden, som vi följer ganska noga, om man tittar på de rapporter som har kommit, nu har ju lite mer än hälften kommit, så man kan ju börja dra lite slutsatser. Du har ju pratat om det tidigare här på botten och sådär, att man brukar guida ner inför rapporterna, och det hör till historiska mönstret att man faktiskt slår både vinst och försäljningsestimat. Och
ja.
Så har ju fallet varit även den här gången. Men det som jag tycker är imponerande är att man kan titta på marginalerna. Mm. Och de håller ju uppe fortsatt och har ju nu gjort ett tag här. Och toppade någonstans på 12% för några år sedan och var på väg neråt, och sen så har de studsat tillbaka.
Ja.
Nu ligger vi någonstans 10% ungefär i USA på marginalutveckling, vilket det är starkt. Det kan man ju inte säga något annat.
Absolut.
Tittar vi då lite mer bolagsspecifikt. Du sa stora rörelser. Håller bara med. Faktiskt Tesla rapporterade. Togs emot väldigt bra trots att man egentligen missade estimaten.
Ja.
Och det är ju spännande.
Ja. Många bolag har ju haft motsatt rörelse, att de har överträffat estimaten och sen fallit på rapporten. Och vi kommer in på sådana exempel också. Men vad gäller Tesla så kom de in sämre än väntat. Men de kommunicerade att de skulle skynda på att få ut mer billigare modeller helt enkelt.
Och den här budgetmodellen ska komma lite tidigare.
Ja, det är dock lite oklart om det faktiskt kommer en budgetmodell eller om de bara ska göra redan existerande modeller billigare.
Mm.
Marknaden hoppas ju på en budgetmodell, men vad jag vet så sa de inte det uttryckligen, även om många har tolkat det så.
Marknaden har en förmåga att dra väldigt stora och långtgående slutsatser, och framförallt när Elon Musk är ute och talar.
På det temat idag så ser vi att nu spelas den här podden in innan börsen har öppnat, men i förhanden så är Tesla upp en 12-13% på att Elon Musk gör en oväntad resa till Kina. Det kan man ju kanske tycka är lite överdrivna marknadsrörelser där.
Ja, och det är ju samma på tal om överdrivna marknadsrörelser, så var ju Meta var ju veckans stora negativa utropstecken förra veckan.
Ja.
Här. Man krossar ju vinstestimaten, ja. Även försäljningsestimaten, bolaget går bra. Men ändå så handlas man ner ungefär 10%.
Ja.
Och det är ju ett stort bolag där. Det är inga småbolag. Och hur kommer det sig då?
Men det var ett par faktorer. Dels så hade man satt undan väldigt mycket pengar till investeringar i framförallt AI. Och marknaden var väl kanske inte helt bekväm med att så mycket kapital skulle investeras. Och det andra... det var väl att vinstestimaten för kommande kvartal var något i det försiktigare laget än vad marknaden hade hoppats på. Man ligger fortfarande inom det intervallet som estimaten ligger på. Men man ligger under snittet i det intervallet. Och togs emot väldigt negativt på grund av det.
Ja, och någonstans säger väl det om att det finns en väldigt känslighet här för den här tillväxtresan och tillväxtstoryn, och när det börjar, när marknaden ser att det kanske inte blir exakt så som man har väntat sig, så blir det stora rörelser. Det var lite lugnare när det kom till Microsofts rapport. Även Alphabet rapporterade också, men kort Microsoft. Vad såg vi?
Ja, kortfattat så kom de in bra. Och framförallt vad gäller molntjänster och deras AI-program så presterade de väldigt bra. Molntjänster har ju varit lite upp och ner, men nu går åt rätt håll. Och man ser även en väldigt bred användning av betalversionen av deras ChatGPT och liknande tjänster. Framförallt så är det väldigt stor andel av de stora bolagen i USA som använder de här typerna av tjänsterna.
Och det är ju det här som marknaden vill se, att man kan översätta den här AI-hypen, de här AI-investeringarna, till att det faktiskt genererar intäkter.
Ja.
Och då är det inte bara förhoppningsbolag och en tro på framtiden.
Nej.
Utan det är något som faktiskt sker nu. Men vi hade ju också Alphabet.
Ja.
Kort.
Även där så var det ju molntjänster som presterade väldigt bra. Microsoft överträffade förväntningarna lite grann vad gäller molntjänster. Alphabet fullständigt krossade förväntningarna vad gäller molntjänster. Sen så ligger de ju efter Microsoft där. Men relativt vad marknaden hade förväntat sig så var Alphabet betydligt mycket bättre än vad man hade vågat hoppats på. Men utöver det så levererade de även starka resultat vad gäller Googles sökverktyg och YouTube. Så annonsintäkter som presterar väldigt bra.
Det finns ju en, en konjunkturkänslighet i det där. Mm. Man, är det en god efterfrågan där ute? Är det en god konjunktur? Ja, då lägger bolag pengar på annonsering. Och det är det som syns här. Så att det är ju ett cykliskt bolag på så sätt. Mm. När man tittar på det.
Ja.
Men det var något mer stort som hände. Som ändå är, som går lite i linje med vad Meta gjorde förra kvartalet.
De annonserade dels att de ska göra aktieåterköp. Till ett värde av 70 miljarder dollar. Väldigt omfattande. Och dessutom så annonserade de bolagets första aktieutdelning. Mm. Med 20 cent per aktie. Och det här bidrog också till att rapporten mottogs väldigt väl. Även om man också skulle kunna se det som någonting negativt.
Ja, exakt. Det är ju en balansgång det där. Det kan ju vara början på någonting nytt.
Ja, när bolagen då väljer att göra utdelningar så kan det ses som ett tecken på att de inte har någonting vettigt att investera pengarna i.
Mm.
Nu var det inte så det såg som marknaden. Men det kan ses som negativt för den långsiktiga vinsttillväxten.
Mm. Absolut. Men summerat får man väl ändå säga bra rapporter från jättarna, Meta på den negativa sidan, med de andra fina bra rapporter med stora rörelser som belönades ganska rejält. Om vi tittar då på den här veckan då, vad har vi? Det kommer ju lite rapporter fortsatt, det är ju stora rapporter även den här veckan. Men vi har ju, vad har vi? Vi har ju Amazon och vi har ju Apple och ja, det är en hel del hälsovård också som kommer. Vi ser väl att det är, ja men vi har ju Novo Nordisk,
ja.
Europas största noterade bolag. De rapporterar här på torsdag. Är det någonting du förväntar dig där? Är det något specifikt du tittar på?
Nej men mycket av anledningen till att det pratas om Novo Nordisk nu. Det beror ju på den här nya, eller medicinen i sig är faktiskt inte ny, men det pratades väldigt mycket om den från och med förra året. Vegovy, den här viktminskningsmedicinen, den har ju blivit otroligt populär och det som hindrar att man säljer mer är ju att man inte kan producera mera än vad man gör idag.
Mm.
Man investerar ju enorma summor i att bygga ut fabriker för att i högre utsträckning kunna producera den här viktminskningsdrogen. Det man kollar efter är ju kapaciteten helt enkelt. Och även en av Novo Nordisks konkurrenter, den största konkurrenten, Eli Lilly, de gör ju också liknande mediciner. Och även här så är det ju, ja, man kan inte producera så mycket som man vill helt enkelt.
Nej, precis. Och de rapporterar ju här på tisdag och Novo på torsdag. Men det händer ju, om vi lämnar rapporterna lite granna så, och tittar på makrosidan så kommer det ju viktiga signaler. Det är ju mycket fokus på ränteutveckling givetvis. Och den här veckan så får vi faktiskt ett räntebesked från Fed. Fed kommer inte med några nya prognoser. Så att man väntar sig ingen förändring i styrräntan. Det är ju helt avskrivet. Och vi kan inte heller se några nya prognoser. Så det som blir det stora här, det är ju Feds presskonferens.
Ja.
Och om de säger någonting nytt, om de indikerar någonting nytt vad gäller framtida räntenivåer, eller om de börjar prata arbetsmarknad, eller den inflationsdata som de har sett kom in lite högre än vad både de och marknaden vill se faktiskt.
Ja, och det som prissätts i dagsläget är ju en sänkning någon gång november-december.
Mm.
Så det har ju skjutits på. Och marknaden vill ju såklart gärna se att man kommer igång med de här räntesänkningarna.
Verkligen. Och det som vi, när vi stod inför det här året, då låg ju en första räntesänkningsförväntan från marknaden i mars. Och det var väl en 6 sänkningar som skulle komma enligt marknaden. Och vi var väl lite av tron att man får nog vara beredd på att det kommer vara volatilt på marknaden och framförallt på räntemarknaden. Det där kommer skjutas fram och tillbaka beroende på inflationsutfall och beroende på kommunikation från Fed och även då arbetsmarknadsstatistik såklart.
Ja.
Och nu har det ju varit så att det här har ju bara skjutits framåt på en stark amerikansk ekonomi, en god efterfrågan och givetvis då en lite högre inflation än vad man har hoppats på. Och vi pratade om det tidigare då, men jag tycker ändå att givet det scenariot, givet räntor som har stigit och att centralbanks sänkningar tas bort från bordet, att börsen ändå står då 10% högre. Det tycker jag är imponerande då, att det är faktiskt vinster just nu som driver marknaden högre.
Ja.
Och tycker man ska ta till sig det och inte bara fokusera på ränteutvecklingen.
Absolut.
Men vi har ju också då NFP eller amerikansk sysselsättningsdata som kommer på fredag. Det här är också en otroligt viktig siffra. Det här visar ju om arbetsmarknaden börjar tappa fart eller inte och det som Fed tittar på för att kunna gå mot en sänkning då någon gång under hösten om det så vill sig. Vad väntar man sig här då?
Ja du.
Som det ser ut för april så tror jag att det är 243 000 nya jobb faktiskt.
Ja, en fortsatt stark siffra alltså.
Mm. Men är det viktigt... Är det viktigt att det skapas många nya jobb eller är det viktigare att titta på lönetillväxten här tycker du?
Lönetillväxten är antagligen mer inflationsdrivande än bara hur många nya jobb som tillsätts. Anledningen till att marknaden har varit lite orolig när det har tillsatts väldigt många jobb är ju att arbetsmarknaden har varit väldigt, väldigt stram. Så arbetstagarna har haft i princip all makt och fått så pass höga löneförökningar som de har bett om i väldigt många scenarier. Och det här driver ju då inflationen väldigt mycket. Men det vi har sett nu är att även om det fortsatt tillsätts väldigt mycket nya tjänster så har inte arbetstagarna samma makt att kräva helt enorma löneökningar som de kunde göra förut.
Mm. Och det finns ett visst tecken på att löneökningarna ska fortsätta avta lite grann. Och det här utifrån ett inflationsperspektiv så är det givetvis bra. Du Sebastian,
ja.
Något annat som är bra är att vi har lyckats göra en hel podd. Vi har både dragit ut på tid och pratat på och haft trevligt.
Ja.
Men vi får väl göra så... I vanlig ordning. Vi fortsätter diskutera du och jag själva. Och så tackar vi oss för oss här i podden. Och så ses vi nästa vecka.
Gör vi. Ha det gott.
Ha det bra. Hej då.